Värvet görs i samarbete med Acast.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Värvet sponsras av Nasonex, Sveriges mest köpta antiinflammatoriska nässpray vid allergisk snuva samt av webbplatsen beanoutsider.se. Allt tyder på att människan, hur moderna vi än är, mår bra av att vara utomhus. Det finns forskning som stödjer det, men för att vara på den säkra sidan gjorde gänget bakom Nasonex en undersökning som till exempel visar att 7 av 10 av oss säger att vi absolut vill vara mer utomhus, men att vi är mer inomhus än någonsin. Och är man då pollenallergiker, ja då drar man sig kanske för att vara ute på våren och sommaren även om man vill vara där. Snuva, nysningar och klåda är ju jättejobbiga symptom, och har man dem men inte vet vilket läkemedel man ska använda, ja då finns det ett test på beanoutsider.se. Där finns också massa fina tips på vad man kan göra utomhus om man är ovan. Och jag ska också tillägga att Nasonex nässpray är ett receptfritt läkemedel från 18 år för behandling av symptom vid säsongsbunden och perenn allergisk snuva. Rådfråga läkare om du är eller tror du var gravid eller ammar, eller om du planerar att skaffa barn, har en obehandlad infektion i näsan, nyligen har genomgått en näsoperation eller har en skada i näsan. Får du ingen effekt inom 14 dagar eller om du redan använder läkemedel med kortison ska du kontakta läkare. Använd ej i mer än 3 månader utan läkarkontakt. Stort tack Nasonex och beanoutsider.se. Värvet sponsras av SAS Eurobonus och SAS Eurobonus Mastercard. Och det här är ett budskap som jag tänker kan vara bra för den som antingen gillar guldkant på till exempel tillvaron eller för den som gillar att slå 2 flugor i en smäll. Om jag tittar på vad jag gör av mig under en dag så är det typ 85% mat. Kanske tar jag en kaffe ute och relativt ofta unnar jag mig en lunch, men framförallt så handlar jag middagskäk och det blir nästan alltid ungefär 327 kronor. Och jag är förvisso med i alla mataffärers kundklubbar, så jag får väl något slags luddig poäng på mina köp, men får jag poäng på allt, överallt? Jag får ju inte det, och det är dumt, för visst, Eurobonus kan användas till resor, lounger och uppgraderingar, men otroligt mycket mer, som att bo på något av de 250 000 anslutna hotellen som finns att välja mellan. Perfekt om man vill ha en staycation med sin partner eller så. Och just nu, mellan 23 april och 5 maj, får du 5 000 Eurobonus extra poäng om du ansöker om ett SAS Eurobonus Mastercard kreditkort. Kreditkortet som ges ut av SEB Kort Bank AB, där effektiv ränta är 19,27%. Vilket exempelvis blir 47 108 kronor om du använder 40 000 i kredit i ett år. Men det är förstås inget tvång att utnyttja krediten. Få poäng på allt överallt och du börjar på saseurobonusmastercard.se. saseurobonusmastercard.se. Tack SAS Eurobonus och SAS Eurobonus Mastercard.
Bilden av Sverige är att man inte har gjort något överhuvudtaget, eller att man har någon fascistisk tanke om att man ska offra de gamla för ekonomins skull.
Få Forskare, experter och epidemiologer har blivit nya stjärnor i media, men närmast kultstatus i vissa länder, skrev Östgötakorren nyligen. Och våra smittskyddsexperter blir bevisligen hyllade på ett nästan religiöst sätt på sina håll. Samtidigt synas de, rimligt nog kanske, i sommarna på ett helt nytt sätt. Och om varje ord inte vägs på guldvåg så väntar ett blodtörstigt drev, inte minst på sociala medier där de stora profilerna får stå ut med hat och hot. En av de som haft stort fokus på sistone är doktorn i epidemiologi Emma Frans, som förvisso var känd redan innan pandemin och som bland annat fått Stora journalistpriset och blivit utsedd till årets folkbildare. I det dagliga värvet avsnitt 12 berättar hon om den mest intensiva våren i sitt liv, om bilden av Sverige, hatet och hotet, och reder ut FHM och Tegnells strategi. Varsågoda. Emma, du är ju bekant för många av mina lyssnare redan, men hur svarar du på frågan vad du jobbar med?
Ja, det är inte en helt enkel fråga. Jag är ju epidemiolog, doktor i epidemiologi, och jobbar deltid som forskare vid Karolinska institutet. Och håller på med ganska breda arbetsuppgifter. Just nu håller jag på att samla in en massa data för en omfattande registerstudie. Och sen har jag också ett kommunikationsprojekt där vi faktiskt ska spela in en podd som handlar om risker.
Men de där grejerna är inte coronafokuserade?
De är inte coronafokuserade, eller den här riskpodden kommer nog handla en hel del om corona, men inte mitt huvudsakliga arbete på Karolinska. Sen så håller jag ju också på deltid med vetenskapskommunikation på olika sätt, så att jag skriver krönikor regelbundet för Svenska Dagbladet, och så har jag också samarbete med SVT. Gästa morgonstudion, gästa deras coronaprogram och också gör såna här explainers, korta förklarande filmer.
Just det, de finns ju på SVTs hemsida, jag har sett flera stycken idag.
Ja, precis. Det känns som att jag tapetserar den där hemsidan nästan. Och sen så skriver jag också böcker. Jag håller på att skriva en bok just nu faktiskt om det som händer just nu. Och sen så när det inte är coronatider så är jag ute väldigt mycket och föreläser. Just nu står mycket av det faktiskt stilla.
Alla har ju påverkats av pandemin såklart, men det måste ju vara som natt och dag för dig, eller?
Jag har aldrig varit så mycket i strålkastarljuset som jag är just nu. Och det är ju också väldigt speciellt att helt plötsligt få den typen av uppmärksamhet, och också i såna här tider när läget är väldigt svårt. Det är väldigt osäkert också. Jag menar, oftast när man ska prata om vad forskning visar, då har man liksom flera år tillbaka jättemycket omfattande forskningsstudier, så det är ganska lätt att tillgodogöra sig informationen. Nu är det extremt väldigt mycket ny forskning som pågår hela tiden, mycket saker som publiceras utan att de har genomgått de här granskningarna som andra forskningsstudier går igenom. Och det innebär också att det blir mycket större osäkerheter i allt man säger, så det tycker jag också är liksom väldigt svårt att hantera, att man måste uttala sig om saker där det finns stor osäkerhet och pressen på en är liksom större än någonsin.
Hur mår du i det?
Alltså både och. Jag menar, på ett sätt så känner jag ju att jag tycker att läget är väldigt spännande, och det är ju också på något sätt, jag menar på något sätt, jag brinner ju för att sprida liksom vetenskap. Och jag tycker också att det är väldigt spännande tider nu. För det var liksom inte ens en människa som kunde, alltså ingen visste vad en epidemiolog gjorde. Och nu så är det liksom våra största kändisar nästan är liksom statsepidemiologen och biträdande statsepidemiologen. Och alla är plötsligt svinintresserade av SCBs statistik. Men samtidigt så är det ju också som sagt stunder när man tycker att det är jättejobbigt med att man får mycket uppmärksamhet, och att man också, alltså det är ju många som tycker att jag borde hålla tyst, och det är ju många som också är kritiska mot det, alltså att man på något sätt klistrar på folk olika typer av åsikter. Jag har liksom ändå försökt hålla mig ganska neutral i liksom, jag har till och med sagt det flera gånger, att jag vill inte ta ställning i vilken strategi som är bäst, för jag vet inte. Ingen vet just nu, och jag tror ändå att de som fattar besluten i Sverige är bättre och lämpade att göra det än vad jag är.
Men bara genom att säga, men då tar du ju lite precis.
Ja, men precis. Bara genom att säga det så tycker folk att jag tar ställning för Folkhälsomyndigheten. Och det kanske jag också gör i och med att jag ändå på något sätt kanske då upphöjer dem till våra främsta experter.
Men har du haft fel hittills under våren?
Det har jag nog haft. Sen så är det ju fortfarande saker som vi inte riktigt vet. Men att det skulle gå så himla snabbt där i Sverige från sportlovet, det var jag inte beredd på.
Ja, men det var väl ingen, eller?
Nej, det var nog ingen. Ja, men kanske några. Kanske Björn Olsen ändå.
Det kändes ju som det gick från att det var liksom någonting i Kina och sen så sa det boom. Och så var det fucking överallt.
Ja. Yeah. Sen så trodde jag nog också att man skulle vara tvungen att ta till hårdare restriktioner. Men kanske vid ett senare tillfälle. För man pratade ju väldigt mycket om det där att man ska inte stänga skolorna för tidigt. Utan man ska vänta till rätt tillfälle och då om det behövs. Jag var inte säker på om man verkligen skulle stänga skolorna eller inte. Men jag trodde väl ändå att det kanske skulle komma ännu fler hårda restriktioner. Att man kanske skulle flytta ner gränsen för hur många personer som får samlas från 50 till kanske 20 eller något sånt. Så jag blev nog ändå förvånad över hur pass milda åtgärder man ändå lyckades platta till kurvan.
Men du, nu när vi ändå är inne i liksom själva sakfrågan kring strategin så gick ju Annika Linde, den förra statsepidemiologen, gick ut och kritiserade strategin, om än ganska milt, för någon vecka sedan och sa att det hade varit smart att köra en lockdown för att vinna lite tid. Vad tänker du om det?
Nej, men jag har tänkt om tankarna också. Sen så är det ju väldigt svårt att veta vad hade vi vunnit på det. För mycket av de problemen som vi har sett i Sverige är förknippade med äldrevården. Och att omstrukturera hela äldrevården på kort tid hade väl tagit längre tid än så, tänker jag. Mm. Men samtidigt så är det ju lite, alltså att ligga längst fram i en pandemi är ju problematiskt. Alltså även om man inte hinner få ett vaccin eller en effektiv behandling så lär man sig ju mer om själva viruset och hur det sprids och vilka situationer som är mest riskfyllda. Mm. Ja, men du förstår vad jag menar. Vi lärde oss ju jättemycket, till exempel vikten av att skydda de äldre. Det lärde vi oss från epidemiologisk data från Kina och Italien där vi såg att det var en extrem skillnad i hur pass hårt man drabbades beroende på hur gammal man var. Sån kunskap får man ju. Sen så tror jag ju att nedstängningar och lockdowns har många andra negativa effekter som man kanske inte ser på kort sikt. I vissa delar av världen ser vi redan nu att vi har fått en kraftig nedgång i antal personer som vaccinerar sina barn. Ja. Och den typen av avbrott i vanliga samhällsfunktioner kan ju resultera i att andra sjukdomar börjar spridas, att man kanske till och med får mässlingsutbrott och sådana saker. Men visst så skulle vi kanske ha lärt oss en del om vi hade haft mer tid och vi kanske också skulle ha kunnat se över vissa typer av rutiner inom äldreomsorgen.
Ja, för där känns det ju också som att det var liksom, som jag har förstått det, ingen expert på något i det här såklart, men det fanns ju en ganska avvaktande liksom hållning från FHM kring skyddsutrustning och så vidare. Där man kanske hade kunnat ta det säkra för det osäkra på ett tidigare stadium, eller?
Säkert. Alltså jag menar, det har ju under ganska lång tid pratats om problematiken inom äldreomsorgen. Och jag tror också att det som händer nu under liksom coronakrisen, det är att de här svagheterna i samhället blir väldigt uppenbara. Och jag tror verkligen att det här är liksom en svag punkt i Sverige, just äldreomsorgen. Och det blir väldigt uppenbart nu. Och förhoppningsvis så kan ju det här också medföra förbättringar. Jag menar, det är ju andra smittor som kommer in på äldreomsorgen även när det inte är pandemitider. Och får man till bättre rutiner så kanske man på sikt kan få en bättre överlevnad och mindre smittspridning på såna här boenden.
Borde inte FHM liksom, alltså deras uppgift är ju uppenbarligen då folkhälsa. Borde inte de ha haft koll på det här inför pandemin? Alltså generellt, hur utsatta de äldre i äldrevården är?
Jag vet faktiskt inte exakt vilka ansvarsområden de har. Men när de lägger upp sin strategi som går ut på att skydda de äldre så kanske de var naiva i hur pass bra det skulle gå. Men som sagt, det är också svårt att säga. Jag menar, mycket talar ju för att vi i Sverige liksom ligger längre fram i den här pandemin jämfört med länder som tidigt gjorde hårda nedstängningar. Och det är svårt att veta ifall det kommer, alltså i slutändan, om det kom att statistiken kommer se bättre ut bland de äldre i andra delar av Norden till exempel.
Ja, just det. Det är möjligt att deras backlash ligger framför dem så att säga.
Alltså jag hoppas ju att de kommer lära sig de misstag vi har gjort och att det inte blir så. Men det finns ju som sagt vissa som påstår att liksom alla kommer få det här förr eller senare och att vaccin är långt borta och effektiva behandlingar. Jag menar, de här människorna som dör, som är i livets slutskede, de hamnar ju inte ens på sjukhus, så då kanske det inte ens spelar någon roll ifall de skulle ha kunnat få bättre vård längre fram i tiden.
Du, jag tänker bara så här, nu har vi pratat ganska mycket om det här, men om vi spolar tillbaka bandet lite och försöker titta lite i helikopterperspektiv, för vårens stora debatt kan man väl säga har ju handlat om den svenska coronastrategin, och du som är insatt, vad är den svenska linjen?
Ja, alltså man kan väl säga att ambitionen var två huvudsaker, och det första var då att platta till den här kurvan så att man skulle hålla antalet personer som var i behov av vård under sjukvårdens kapacitet. Så den här kurvan känner vi alla till vid det här laget. Och där fanns det ju liksom folk som larmade om att det här skulle liksom inte gå utan att sjukvården skulle kollapsa helt. Men det har det ju inte gjort, och nu ser vi ju de här nedåtgående kurvorna. Så den delen av strategin måste man väl ändå säga att man lyckades med. Sen den andra delen av den svenska strategin, det var ju att man skulle fokusera på att skydda de äldre. Och då införa besöksförbud på äldreboenden, uppmana personer över 70 år eller 70-plussare att isolera sig och minska sina fysiska kontakter med andra människor så mycket som möjligt. Och där kan man väl säga då att man inte har lyckats med den målsättningen.
Men Tegnell har väl också pratat en del just om flockimmunitet som du pratade om tidigare. Det verkar ju inte heller ha gått jättebra.
Ja, men alltså flockimmuniteten har aldrig varit en del av strategin. Däremot så har man ju pratat om att immuniteten blir en, vad ska man säga, det blir en positiv bieffekt av att man faktiskt låter smittan sprida sig i samhället istället för att bara försöka liksom få ner smittspridningen så lågt som möjligt. Och även om det då inte, alltså det verkar ju vara långt kvar till att vi skulle ha någon sorts flockimmunitet, men immunitet är ju inte liksom allt eller inget, så ju fler som blir immuna i samhället desto mer begränsas ju smittspridningen. Så jag menar, det verkar ju ändå vara, nu får vi se, liksom, nu ska de komma, de kom ju med siffror i förra veckan som visade sig vara lite av en besvikelse, men det här är ju inget representativt urval. Det var också prover som representerade en bild för väldigt många veckor tillbaka i tiden. Och det här utvecklas ju hela tiden. Men även då man liksom inte har jättehöga andelar immuna så blir det ju ändå en viss minskning.
Okay.
Men just flockimmunitet, det tycker jag blev lite, ändå så här lite olyckligt. Jag tror kanske att det var Annika Linde som var den första som skrev om det på sin Facebook eller hur det nu var. Och trodde då att syftet var att försöka uppnå flockimmunitet så fort som möjligt. Jag får dubbelkolla det. Men det kom liksom upp på tal utan att man hade pratat så mycket om det. Så det blev en stor grej. Men något som däremot är liksom också intressant med den svenska strategin. Det har ju varit dels att man inte har velat... stöka för mycket med samhället i stort. Alltså man har velat fokusera på de saker som man tror har störst effekt och kanske inte för säkerhets skull hålla på med stängda gränser eller saker som man inte då anser att man har evidens för att det verkligen är effektivt i en sån här situation. Och sen så har det ju också handlat om att istället för att kanske tvinga folk till att stanna hemma eller att man har stängt ner hela samhället, så har man istället gett rekommendationer, så att man har liksom uppmanat folk att ta eget ansvar. Man har uppmanat till folkvett och såna saker, och det är ju också ganska udda jämfört med andra länders strategier. Där tror jag ju ändå att det är baserat på vad man upplever är effektivt. Om vi tittar på just det här med vaccinfrågan till exempel, så vet vi att i stora delar av Europa så har man väldigt omfattande vaccinmotstånd. Medan vi i Sverige har liksom en täckning på 97% av alla barn är fullt vaccinerade, trots att det är helt frivilligt att vaccinera sig. Det är lite sådana saker som också påverkar vilken strategi man väljer. Och jag tror ju inte heller att det finns en strategi som passar i alla länder. Utan jag tror också att det faktiskt är viktigt att anpassa strategierna efter de förutsättningar som finns i de enskilda länderna.
Om vi tittar på dina egna tankar kring det här, även om du försöker hålla dig neutral då, som du sa. Men jag hörde dig i den här vetenskapspodden Science Versus säga att du faktiskt har tvivlat, liksom, att vi kanske borde ha gått på lockdown. Eller tolkade jag fel?
Nej, men vem har inte haft den funderingen? Mm. Du måste ju ha haft den.
Ja.
Tegnell måste ju ha haft den. Alla utom Giesecke, ja, kanske. Ja.
Men du, apropå Tegnell, så skulle jag vilja ställa en fråga till dig. För jag hörde honom i söndagsintervjun nu i söndags. Söndagsintervjun. I söndags gick den faktiskt. Ett smart namn på det viset.
Ja, verkligen.
Nej, men jag hörde honom i söndagsintervjun och säga att liksom, det var helt sinnessjukt hur mycket hot och hat han fick fram till en viss punkt. Har du upplevt något liknande? Du är ju också i folks liksom skottglugg, så att säga.
Jag är ju alldeles för mycket på Twitter. Och det är ju mycket där det kommer. Mm. Det har varit tufft, såklart. Jag är ju också ganska härdad vid det här laget och har varit. Jag tror att det också kanske har varit en styrka för mig att komma in i det här med viss erfarenhet av att befinna mig liksom på sociala medier. För man får liten sorts teflonyta, tycker jag ändå, som gör att saker har en tendens att rinna av en. Och också när man förstår lite liksom med dagens medielogik, allting går så himla snabbt. Även om folk är arga på mig idag, så kanske de inte nödvändigtvis är det imorgon.
Mm. Är de det idag?
Idag? Jag vet inte. Det är det väl vissa som är. Mm. Men jag menar, jag får ju väldigt mycket liksom positiv feedback också. Många som tycker att det jag gör är bra och viktigt. Och tycker att jag är trovärdig och tycker att jag liksom lyckas ändå hålla någon sorts bra balans där.
Och vad tänker du om hela debatten då? För visst, Twitter är ett väldigt hårt debattklimat, men den här, jag menar, den förs ju även på debattsidorna, så att säga.
Mm. Twitter kan jag liksom acceptera att folk gapar och håller på. Det är liksom, Twitter är vad Twitter är. Men jag kan tycka lite att det finns ett konfliktsökande faktiskt. Och att kanske de som är kritiska mot den linjen som förs i Sverige får lite väl mycket uppmärksamhet. Och att det kanske också då bidrar till att människor blir väldigt osäkra och kanske kan bidra till rädsla bland människor.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Värvet samarbetar med Allente, en extremt härlig streamingtjänst. För det som är så bra med den är att du kan varva, och jag ska förklara hur jag menar. Jag vet inte hur du tittar på tv, men hemma hos oss är vi lite periodare liksom. Halkar in på någon tv-serie på Sky Showtime och sen är det massa aktiviteter på kvällarna, så det tar ett par, tre veckor, en månad att bli klar med den. Och då ligger ju liksom HBO Max till exempel i träda. Vi betalar för den men använder den inte. Tänk om man... Nej, det går ju förstås inte. Jo, det går visst. Med Allente samlar du streamingtjänster och vanliga tv-kanaler i ett paket i en app. Och deras magiska flexpaket gör att du alltså kan byta ut och växla mellan streamingtjänster utan extra kostnad varje månad. Ha Sky Showtime en månad. Byt sen till HBO Max eller Discovery Plus till exempel. Du kan testa det här idag utan bindningstid. Med rabattkoden VERVET100 får du dessutom 100 kronor i rabatt i månaden i ett halvår på Allentes flexpaket. Du läser mer och kommer igång på allente.se/stream. Tack Allente! Värvet har ett betalt samarbete med Lundgrens nikotinportioner. Och det här är ett budskap som handlar om nikotin, ett mycket beroendeframkallande ämne, och därför riktar det sig endast till dig över 25 år som redan använder nikotinprodukter. Sen tidigare finns till exempel smakerna Dunge, Äng och Rimfrost. Nu har Lundgrens lanserat nästa smak som heter Kvällsbris. Kvällsbris har toppnoter av mörkmint som vilar på en bas inspirerad av naturlig tobaksmak. De kommer i Lundgrens vita stora portionspåsar och är en tobaksfri nikotinprodukt. Och vill du läsa mer om det här, gå in på more.se/lundgrens. MOOR.se/lundgrens. Tack Lundgrens. Du har ju raljerat lite över att människor som inte är experter liksom helt plötsligt är experter. Eller?
Det har jag alltid gjort.
Ja, okej.
Okay. Ja. Men det är också, vad fan, jag har ju liksom utbildat mig i väldigt, väldigt många år. Så då kanske man blir ju liksom, men det är klart man blir präglad av det, att man tänker så, men det är viktigt med utbildning. Mm. Och också att kanske folk som har en utbildning inom ett visst område är mer lämpade att uttala sig om det.
Tycker du att det är orimligt att lekmän ifrågasätter FHM så, till exempel då?
Nej, jag tycker att man absolut kan få ifrågasätta, men jag tycker ändå att det är viktigt att påpeka att vissa människor är bättre på att förstå den här typen av extremt, extremt komplexa frågeställningar.
Mm. Jag är ju till exempel jättedålig på fotboll, men jag kan ju ändå tycka att Alexander Isak gjorde en bra eller dålig match i landslaget.
Precis, men det är väl lite samma grej. Jag tycker det är en väldigt bra liknelse. Att det är på något sätt, det är klart att man kan vara missnöjd med det som görs och tycka att man hade gjort det bättre.
Okay.
Samtidigt så tror jag att det är viktigt att man har en respekt för att vissa människor är liksom kunniga inom sitt område eller är bättre på att spela fotboll än andra. Och kanske ändå, även om du kan stå på läktaren och gapa, så kanske du inte ska försöka gå in och ta bollen och göra det själv istället.
Mm. Och speaking of ta bollen då, om du hade haft Tegnells jobb, hade du gjort något annorlunda? Det är ju för övrigt inte helt orimligt att du hade haft hans jobb, eller kanske kommer få någon gång i tiden.
Alltså
eller?
Grejen är att jag har alltid sagt att jag är väldigt glad att jag inte har det jobbet. Faktiskt. Mm. Och som sagt, jag tycker inte att jag tror inte jag skulle ha kunnat göra det jobbet bättre. Däremot så jag funderat lite på liksom den kommunikativa biten. Och där tyckte jag att man var ganska trevande i början från Folkhälsomyndigheten. Att det var lite trögt innan man kom igång. Men sen så tycker jag verkligen att man har imponerat på slutet och att man har de här dagliga presskonferenserna. Jag tror att det också ger en sorts trygghet och att man har den här transparensen och att man tar sig tid att verkligen svara på journalisternas frågor och så. Mm. Så det är en utveckling som jag tycker mig har sett över tid. Att jag liksom i början tyckte det var liksom, de var konstiga i kommunikationen. Jag tycker att man lite förminskade utbrottet i Kina. Och sen när det kom till Sverige tyckte jag också att man hela tiden tonade ner det. Men sen så tycker jag liksom verkligen att man har blivit mycket bättre på det. Och det handlar säkert också om att man har haft som liksom extrem medieträning i realtid under den här perioden. Inte bara att liksom alla i Sverige har haft blickarna riktade mot Folkhälsomyndigheten, utan att även liksom hela världen har haft det, och internationell press och så. Man blir ändå lite defensiv när liksom bilden av Sverige är att man inte har gjort något överhuvudtaget.
Mm.
Eller att man har någon typ liksom fascistisk tanke om att man ska offra de gamla för ekonomins skull. När den typen av felaktigheter sprids kring vad som pågår i Sverige, så blir det ju väldigt lätt att man tar den svenska strategin i försvar.
Mm.
Bara genom att försöka dementera desinformation eller felaktiga påståenden.
Ja, jag fattar. Mm. För att återgå till min ursprungliga fråga, hade du gjort något annorlunda ifall du hade haft det här jobbet?
Alltså, jag tror att, jag vet inte exakt vems ansvar det är, men jag tycker, jag har funderat mycket på det här med att man inte har liksom testat fler personer. Och det har jag också frågat Folkhälsomyndigheten när jag har träffat dem. Det gjorde jag ganska tidigt, liksom, undrade varför man inte testade mer. Och då handlade det, då pratade man ju om att det är så komplext i den här kedjan. Och jag vet inte riktigt, som sagt, jag förstår inte exakt hur det här funkar helt rent organisatoriskt. Men jag menar, även om man har bestämt sig för att det inte liksom fyller någon stor funktion för att stoppa själva smittspridningen, så tycker jag liksom ändå som epidemiolog att man vill ha tillförlitliga data, och man vill ha mycket data, och man kan se att det här kan bli väldigt, väldigt värdefullt för Sverige som ett land som står på liksom i forskningens frontlinje.
Ja, men WHO har väl också vädjat till världens länder att faktiskt testa liksom.
Precis. Och som sagt, man testade ju i början, men sen när man kom in i den här smittspridningsfasen så sa man ju att det inte är effektivt att lägga resurser på att testa folk när vi har en så pass omfattande smittspridning. Och även om det är ett rimligt argument, så tänker jag ju att datat kan vara väldigt viktigt, och inte minst för att hjälpa andra länder för att förstå mer liksom hur smittan sprids, och att nu när vi har liksom haft skolorna öppna i Sverige, så kan ju det här också bli viktig kunskap i länder som står och liksom i valet och kvalet i huruvida man ska hålla skolor öppna eller inte. Så också liksom av solidaritetsskäl så kan det ju handla om att få viktig kunskap som kan hjälpa andra.
Du, då tar vi nästa fråga, och det är ju i periferin av debatten, men ändå, det har varit en debatt kring hashtag coronabay, alltså det vill säga sexualiseringen av alla de här epidemiologerna som vi ser i tv. Vad tänker du om det?
Ja, jag har väl inte tänkt så jättemycket om det. Men det har ju varit det enda som når ut genom bruset.
Ja, inte coronabay, men...
Nej, men hela corona, och då måste man ju på något sätt hitta underhållning i det hela. Jag vet inte om jag tycker att de har blivit så sexualiserade. Det kanske är någon som har skojat om det och sådär. Och det är nog ganska harmlöst. Och som sagt var... Jag är varken liksom upprörd eller tycker att det är jättekul.
Jag har ju fokuserat i det dagliga värvet på människor som får Sverige att snurra på ett eller annat sätt. Känner du att du är med och bidrar till det?
Ja, men jag känner väl ändå att jag är en person som har väldigt stor respekt för Folkhälsomyndighetens arbete och det de gör för att sprida kunskap och MSB och krisinformation. Jag tror att det som jag kanske kan bidra med, det är ju att jag har en väldigt stor plattform på sociala medier, så att jag kan liksom kanske på något sätt lyfta de här frågorna och påminna folk om liksom varför vi ska följa rekommendationerna i de kanaler som jag har.
Bra. Hörru, Emma, tack för att jag fick prata med dig och tack för att du utför ditt dagliga värv.
Tack själv. Du bidrar ju också.
Ja, du är för gullig.
Ja, men det gör du ju. Ja. Du har ju din plattform.
Det har jag
faktiskt. Vi gör det vi kan.
Ja, det gör vi.
Yes.
All right, nu fortsätter vi med det, okay. Då. Men utan varandra. Tack så mycket.
Yes. Tack själv.
Emma Frans, och vill du följa henne på exempelvis Twitter där hon fortsätter reda ut coronapandemins utveckling, så finns det en länk i avsnittsbeskrivningen. Det dagliga värvet görs av mig, Kristoffer Triumf, producent Kristoffer Odqvist, och ges ut av Acast. Om allt går som det ska är vi tillbaka redan på fredag. Vi hörs då, eller när du vill, i vanliga värvet. Och vill du tipsa om gäster, skicka gärna ett direktmeddelande på Instagram, /varvet heter vi där, det är sedan gammalt, eller mejla på varvet@triumf.se. Ta hand om dig och dina kära och nära, och tack för att du lyssnade. Följande budskap riktar sig till dig över 25 år. Värvet kommer nämligen till dig i samarbete med Peroni. Och dels Peroni i största allmänhet, dels Peroni Nastro Azzurro 0,0%. Det helt alkoholfria ölet som, om du frågar mig, lyfter inte bara exempelvis en måltid utan en hel livskvalitet. Det är ingen slump att det här bryggeriet hållit på sedan mitten av 1800-talet, om man säger så. Det handlar om passion, bra råvaror och stilmedvetenhet. Och apropå stil, nu finns även nya Peroni i Nastro Azzurro Stile Capri, ett öl som är inspirerat då av den fantastiska ön Capri och vars smak är minst lika krispig och uppfriskande som övriga Peroni-familjen. Och Stockholm, lyssna nu, för just nu har House of Peroni intagit musikaliska här i huvudstaden. Det är en serie intima konserter med extremt intressanta artister. Ja, det här vill du bara inte missa om du uppskattar det goda i livet. Och som körsbär på toppen finns det också ett ljuvligt lanseringsevent för Stile Capri den 25 april, och allt det här hittar du mer info om på houseofperoni.eu. Houseofperoni.eu alltså. Och kom ihåg att dricka ansvarsfullt om du konsumerar alkohol. Tack, Peroni.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.